Nu har jag gått hungrig till butiken igen och försöker tänka på sallad. Jag vill köpa tomater och där ligger de och ser i princip helt identiska ut. Okej att jag vill göra det rätta klimatvalet, men hur ska jag ens välja? Den inhemska tomaten är väl mera närodlad. Den ekologiska är väl bättre, men den är importerad från Holland. Hur ska jag få ihop en hel sallad om jag blir helt paralyserad redan vid första grönsaken? Klimatkrisen är inte längre en abstrakt framtidsfråga. Ett problem för våra barn och deras barn. Klimatförändringarna är här idag, för oss i alla länder. De närmaste åren står vi inför en grön omställning av hela samhället. En förändring som måste drivas på högsta politiska nivå och av näringslivets makthavare och av alldeles vanliga människor, sådana som dig och mig. Om vi hjälps åt, om vi blir många som tänker så här, då har varje positiv förändring betydelse och vi hinner nog inte vänta på de stora besluten, på att någon säger åt oss exakt hur vi ska göra. Vi kan göra det ett klimatval i de små besluten idag. Det här är klimatvalet. Johanna Koljonen är mitt namn och i den här serien försöker jag och min producent Gustav Asplund lotsa dig fram genom klimatsmarta beslut i vardagen. Hur du kan tänka.
Exakt, vi försöker.
I förra avsnittet hängde vi i mataffären och redde ut vårt problematiska förhållande till köttdisken. Kan du sammanfatta, Gustav, var vi landade?
Ja, jättekort. För klimatets skull, ät helt enkelt mindre kött. Det vet vi ju. Men det jag kanske mest tog med mig var hur man skulle få det att hända. Både på individnivå, det är mig, men också hur man ställer om hela samhället. Och det är att fokusera på att äta mer grönsaker.
Ja. Studier har alltså visat att kampanjer som säger att vi ska äta mindre av någonting inte fungerar särskilt bra. Det är helt enkelt roligare och lättare att lägga till. Och äter du mer vegetabilisk kost, vilket ändå är bra för hälsan, så äter du sen mindre kött. Så den här veckan i klimatvalet ska vi prata om grönsakerna.
Precis. Vi stannar kvar i matbutiken, för om man går till grönsaksdisken så har man inte så himla mycket att gå på. Det är i princip ursprungsland. Och om det är ekologiskt eller inte. Vad ska man välja här för klimatet? Om vi tar tomater till exempel. Vad är bäst? Om du har importerade ekologiska eller inhemskt fast konventionellt odlade. Vad är bäst för klimatet? Vad tror du?
Nu tittar du på mig som jag ska veta. Jag vet faktiskt inte. Men därför har vi bjudit in en expert igen. Elin Rös. Hej och välkommen, Elin.
Tack, kul att vara här.
Då får jag be dig presentera dig lite. Vad är din titel?
Ja, jag är ju forskare och lärare på Sveriges lantbruksuniversitet.
Vad betyder det du gör liksom om dagarna?
Ja, det betyder då att jag håller på med forskning som handlar om hur kan vi producera mat till en lägre miljöpåverkan. Det handlar om att försöka beräkna hur stor miljöpåverkan är från till exempel 1 kilo tomater eller 1 kilo potatis eller 1 kilo kött.
Jag har framför mig en påse tomater här, som doftar jättegott. Och vi är i Stockholm och vi har handlat i vår lokala matvaruaffär här 2 slags tomater. Jag ska öppna den här andra också. Här öppnar jag en plastpåse och i plastpåsen finns en pappbacke och här står det ekologiska kvisttomater från Holland. Och i den stora papperspåsen så finns det icke-ekologiska svenska tomater, tror jag. Det här doftar också ganska mycket, men jag tycker nog att de svenska doftar mer. Men det kanske var för att de var instängda i en papperspåse. Elin, vad tänker du när du ser de här tomaterna?
Jag tänkte, min spontana reaktion var att de såg ju väldigt lika ut. Eller hur?
Ja.
ingen större skillnad utseendemässigt. Men jag antar att du är lite mer intresserad av miljöpåverkan här från tomaterna.
Alltså också lite, men när man står där i butiken så då väger man ju en massa andra aspekter också. Man väljer ju hur läckra de känns, alltså på något sätt, i proportion till priset och så. Jag måste säga, tycker du de svenska känns överraskande läckra? Jag hade ändå i min fantasi hoppats på något sätt att den ekologiska tomaten skulle vara mer inbjudande.
Mm.
Jag tror på doften hade jag antagligen valt den svenska. Hade det varit rätt ur klimatperspektiv?
Det hade det då varit ur ett klimatperspektiv, för att här i Sverige då så odlar vi tomater i växthus som vi värmer upp med flis, alltså ett biobränsle, där man nästan bytt ut pannorna överallt. Förr så använde man ju olja, men nu så värmer man mycket med flis då, som gör att klimatpåverkan blir lägre. Och de här holländska tomaterna då, i Holland, då använder man ju naturgas, alltså fossilgas. När vi har räknat på tomater så får de holländska högre utsläpp just för att uppvärmningen kommer från fossilkällor.
Men du sa klimatmässigt är det bättre. Mm. Om jag väljer den svenska. Mm. Då finns det ju andra miljöaspekter, det hör jag ju mellan raderna.
Precis. Det som ekologiskt är bra på, det är ju att man inte använder kemiska bekämpningsmedel i så stor utsträckning. Det finns vissa preparat som är godkända då. Så det talar ju för de ekologiska grönsakerna. Och en del grönsaker så används det mycket bekämpningsmedel. Men sen är det så att just tomat i Sverige, som det som jag känner till, där används det relativt lite. Man är ganska duktig på att hantera de sjukdomar som dyker upp. Men det här är ju jättesvårt att veta som konsument. Så att därför är det ju bra att välja de ekologiska när man just då tänker på bekämpningsmedlen. Det finns mycket som är bra med ekologiskt. Man tar ett större perspektiv. Liksom. Man försöker i det regelverket komma åt många av de här miljöaspekterna. Men eftersom det som orsakar klimatpåverkan, det är ju att du kör med din traktor. Det behöver du göra ekologiskt också. Att det läcker lustgas från jordbruksmarken.
Lustgas?
Ja, för när du gödslar grödorna som du behöver göra, så kommer en del av det där kvävet i gödseln, det kommer att omvandlas till lustgas. Och lustgas är också en väldigt kraftig växthusgas. Så det är liksom den största källan av klimatpåverkan från jordbruket. Det är den här lustgasen. Och den har du från ekologiska åkrar också. Den är liksom svår att kontrollera. Klimatet kommer vi åt genom att dra ner på köttkonsumtionen, så att vi inte behöver odla lika mycket mark.
Om jag köper en lokal tomat, alltså från mitt eget land, till exempel då Finland, eller för den delen Sverige, är de alltid från växthus?
Ja, det skulle jag säga. Det är de alltid. Den största majoriteten är ju också uppvärmda växthus, där man faktiskt har en panna som man värmer. Och då kan man ju producera tomater från mars till november. Det finns också då ouppvärmda växthus som man bara använder liksom solens energi och för att förlänga säsongen. Men de är liksom, det är mycket mindre skala. Det är svårt att få ekonomi att ha en sån kort säsong. Grejen är att man behöver värma upp dem hela året även när man inte har tomater i dem. För de odlas ju ganska avancerade såna hydroponiska system där vatten går i små slangar och sånt där. Det där får inte frysa för att...
Så det finns liksom en slags säsong då det inte växer någonting där antagligen.
Ja.
Men det ska ändå värmas lite grann sådär, som man kanske gör med sin sommarstuga.
Ja, eller precis, sånt
om man har en sån. På tal om sommarstuga så finns det ju många som odlar liksom lite själv i egen skala. Mm. Eller hemma hos mig i Malmö så odlar jag på en inglasad balkong som ju blir som ett slags ouppvärmt växthus av sig själv. Men hur ser det ut där? För ibland tänker jag när man liksom bär hem en, du vet, 80 kilos säck av någon jord och så ska det ska köpas ganska mycket. Det blir väldigt dyra tomater. Mm. Men är de ekologiska mina tomater som jag odlar hemma eller på landet?
Ja, men det skulle jag ju säga. Om du då inte använder konstgödsel och du använder inga bekämpningsmedel. Men sen så kanske inte alltid att det blir bättre. Alltså miljömässigt då, för att livsmedelsproduktion på industriskala är ju oftast väldigt effektivt. För där har man ju trimmat de här systemen liksom för att få lönsamhet i dem. Medan när man odlar hemma så, jag vet inte hur det går för dig, men jag misslyckas med ungefär hälften av grejerna jag sår, så kommer det inte upp någonting alls. Liksom. I år gick pumpa och grönkål väldigt bra, förra året var det någonting annat och allting, resten blir liksom hej, kom och hjälp mig. Så att har man då köpt mycket grejer, och framförallt då, om man har åkt mycket bil, så finns det ju ingen klimatvinst i det hela. Men sen finns det ju en massa andra vinster med att odla själv. Jag tror att det är jätteviktigt för att få en förståelse för vad livsmedelsproduktion innebär. I år var första gången jag odlade broccoli. Jag är så otroligt tacksam att jag kan gå in i affären och köpa broccoli för 12,90 eller vad det kostar. Det är ju en enorm arbetsinsats bakom de här fem huvudena jag fick liksom.
Så hur ska du då tänka med transporternas inverkan om jag försöker lite väga de här klimataspekterna?
Ja, när vi har tittat på det här så ser man ju att de här, om man tänker då i Spanien som man ju också kan köpa tomater från, så där odlar man ju dem utan uppvärmda växthus. Där är det ju tillräckligt varmt, man har ju sådana plasttunnlar man odlar i där. Men däremot så behöver de ju transporteras upp då från södra Spanien och så hit upp. Och då går ungefär den där transporten på ett ut som att värma upp de här växthusen i Holland, kan man säga lite grovt. Så att det beror ju både på hur lång transporten är, vilket typ av fordon den som används och sen också på hur mycket energiförbrukning går åt i själva produktionen. Men de svenska är ju fortfarande bättre, liksom dels för att det är en kortare transport, men framförallt att vi eldar med flis. Skulle vi elda här med olja, då kan det vara lika bra att köpa dem från Spanien.
Det vill säga, det här förändras också lite över tid. Om några år, när elbilar är vanligare också i frakt och elproduktionen kanske är grönare i hela Europa, hoppas man. Då kanske vi får ha den här konversationen igen. Då kanske vi landar på ett lite andra svar.
Men så kan det vara. Men samtidigt så måste vi tänka så här väldigt mycket när det gäller transporter. Vi måste minska transportbehovet. Vi måste tänka på vad är de transporter vi verkligen behöver. Och då kan vi ju ifrågasätta kanske såna här produkter lite grann som innehåller mycket vatten. Om vi ska transportera dem i den utsträckning vi gör idag.
Ja, de tillför liksom inte så mycket näring per kilometer så att säga, som de har transporterat. Jag förstår. Okej, så då kanske man också vänjer sig vid den här tanken att man kanske inte behöver äta tomater en jättelång säsong just, utan man kan äta goda tomater när de är när det går att få tag på från ett rimligt avstånd.
Ja.
Och vänja sig vid att det är en liten högtid som kommer i tomaterna sen.
Ja, så tror jag att vi ska tänka mer, absolut. Och jag tror att i Sverige är vi ganska bra på att tänka så när det gäller jordgubbar. Jag kan tänka mig att det säljs otroligt mycket mer jordgubbar på somrarna när vi har svenska jordgubbar. Där är vi liksom bra på att säsongsanpassa oss. Och lite grann så skulle vi kunna tänka kring fler saker. Det blir liksom lite roligare också. Att nu är det tomatsäsong och nu kan vi frossa i tomater här i september till exempel. Så är det ju. Och sen så är det ju så att byter vi ut de här tomat, gurka, de här växthusodlade grödorna, paprika, mot de här mer grova liksom morötter och rotfrukter, så då får vi också en mycket lägre klimatpåverkan eftersom de inte är odlade i växthusen då. Men sen så har de har liksom lite andra problem då, att man odlar ute på fält och det är lite svårare att göra det utan bekämpningsmedel och sådär. Så att vi ska inte helt döma ut växthusgrödorna, absolut inte, men kanske ändra proportionerna lite grann där.
Men genom att välja ekologiskt eller specialiserade liksom lokala nice produkter från någon odlare så där, om man har möjlighet till det, så stöttar man ändå en ekonomi som håller på med någonting annat kanske än den där liksom mest tunga industriproduktionen av animalier då, till exempel. Så man skulle kunna tänka sig att det finns också en sån indirekt systemeffekt, att man skickar signaler och konkret stöttar folk som vill livnära sig på ett annat sätt i det här systemet.
Nej, men absolut, och det kan ju vara ett skäl till att välja det ekologiska då, som om man tänker den här ekologiska livsmedlet långt bort ifrån, som ju kan ha en stor miljövinst att du väljer, för att det blir mycket mindre bekämpningsmedelsanvändning där. Men det kan ju då ställa mot att jag vill gynna min lokala ekonomi och min lokala producent. Okej, den hen är inte ekologisk, men bidrar ju ändå till det här som du säger. Utveckling på landsbygden, livsmedelsförsörjning, en viss typ av aktivitet som ju vi måste ha, livsmedelsförsörjning. Så att, absolut.
Sålunda alltså Elin Rös som forskar på matproduktionens miljöeffekter. Svaret var ju inte helt entydigt. Klimatmässigt är den lokala ofta bättre. Inte så mycket på grund av transporterna som på hur växthusen är uppvärmda. Men det totala miljöavtrycket kan också vara bättre på den utländska ekologiska.
Alltså jag gillar det här perspektivet att den lokalare odlaren ska stöttas. Vi pratade ju hela förra programmet om ett skifte bort från animalisk kost, och då måste det rimligtvis betyda att grönsaksodlarna blir viktigare, eller?
Ja, jag kände att vi nästan måste prata med någon som faktiskt odlar tomater. Så jag tog kontakt med Johanna Smith från Närpes.
Spännande.
Så den här frågan då, som är vår rubrikfråga idag. Jag vill börja med att kolla vad du skulle säga på den. Om jag står där i butiken och så har jag en ekologisk tomat från Holland här, och så har jag en inhemsk tomat som inte är ekomärkt i den andra lådan. Vilken tycker du att jag ska välja?
Den finländska.
Tänker du också att det är så i klimathänsyn, eller är det ett mer komplicerat svar?
Nej, det är nog mer också i klimathänsyn förstås. Och sen vilken inverkan det har på samhället med ekonomin för kommunen där företaget finns och livskraft i landsbygd och allt det där.
Hon har varit engagerad i årtionden faktiskt inom Österbottens svenska producentförening ÖSB. Och hon har väldigt bra koll på situationen för grönsaksodlarna i Finland.
Och förlåt nu om det här är en idiotisk fråga. Men skulle inte ni också bara kunna odla ekologiska tomater? Då kunde jag få en tomat som är ekologisk och inhemsk. Den skulle inte vara bäst.
Ja, det är då mer komplicerat i och med att vi har ett regelverk gällande ekologisk odling i växthus i Finland. Växterna måste enligt EUs regelverk så måste de ha markkontakt. Och i nordliga Finland och med djup kele så är det inte riktigt genomförbart. Men att om du väljer en produkt med antingen det här gått från Finland-märket eller grodbladsmärket, det här gröna bladet och finska flaggan, så är du ganska trygg nog.
Med all den här kollen i grönsaksodlarnas situation, hur går det med grönsaksodlarna i Finland och i Österbotten just nu?
Ja, lite både och skulle jag säga. Det är klart det finns utmaningar just med att hitta lönsamhet i produktionen. Vi har haft en tradition av att odla tomat och gurka en längre tid, och nu under de här senaste åren så har det blivit mer vanligt att odla specialtomater, körsbärstomater, pärltomater och bifftomater, och mer satsats på paprika och chili och sånt. Så att på något sätt så försöker vi hitta nya banor. Vi försöker ju att eftersträva en så bra kvalitet som möjligt, en hög kvalitet och god smak på våra produkter.
Vad är de viktigaste liksom frågorna? Vad pratar ni om när ni möts? Eller vad är de stora orosmomenten kanske?
Förstås, lönsamheten är ju alltid ett bekymmer, att odlarna får tillräckligt betalt för sina produkter. Att man har mycket krav som ställs som inte alltid kan fås ut i priset. Och förstås energifrågorna. Vi skulle vilja att beslutsfattarna skulle ta långsiktiga beslut, att det är stora investeringar och kräver långsiktigt arbete.
Mm. Finns det några, hur ska jag säga, positiva nyckelfrågor just nu? Finns det någonting som ni på odlarsidan tycker är spännande eller som du vet att många får liksom inspiration och energi av?
Nu är ju nog just konsumenternas uppskattning av våra produkter och att grönt är inne. Eller överlag har ju matens uppskattning i Finland fick ju i och med corona. När man får feedback av konsumenter och kollegor så det är nog.
Nå, när vi pratar om klimatet i kontextet då av tomatodling, vad skulle du säga att de stora utmaningarna är?
Alltså jag tycker vi har gjort ett gott klimatarbete, eller vi har jobbat hela tiden för en hållbarare produktion och utvecklar hela tiden och försöker hitta. Förstås det hänger ju också ihop med lönsamheten när man tänker på energianvändning och sånt. I året runt odlingen så har man gått från HPS-lampor till LED-lampor, och sen just det här med uppvärmningen då, vilka bränsleformer man har, om man har flis eller vad man har.
Är grönsaksodlingen en växande bransch?
Jo, det tror jag nog. Klart, antalet odlare minskar ju, men att konsumtionen har ju nog ökat. Med tanke på tomat och gurka så är vi kanske, vi har en ganska hög självförsörjningsgrad på det redan, men nu är ju grönsaksodling och en framtidens bransch.
Så nu får du spå lite. Det här betyder alltså att det är okej att gissa, för ingen av oss vet förstås vad som kommer att hända. Men om vi tänker fast om 10 år eller ännu lite längre, 15-20 år i framtiden, hur har tomatodlingen i Finland förändrats?
Nå, jag hoppas ju att den har förändrats på det sättet att konsumenten kan gå till butiken och välja sin tomatsort, precis som sin potatis. Och att vi har goda tomater och gurkor att leverera året om. Mm.
När vi talar om det totala liksom jordbrukets situation i nyheterna, så är det nästan alltid i kontextet av problem. Är det också roligt? Skulle du rekommendera åt folk att ge sig in i den här branschen, eftersom vi uppenbarligen behöver mera lokal grönsaksodling och vi behöver ställa om i en sån här riktning.
Jo, absolut. Att det är ju också en livsstil och ett väldigt engagemang och en yrkesstolthet som de här odlarna och jordbrukarna har i grund och botten. Den här kanske marken som de odlar har långa traditioner, många generationer bakåt. Och ett fritt arbete på så sätt och en njutning att se när det växer.
Det säger alltså Johanna Smith, engagerad inom Österbottens svenska producentförening och med mångårig erfarenhet av grönsaksodling. Elin Rös, forskare och lärare på Sveriges lantbruksuniversitet, är kvar med oss. Rent så här biotopmässigt, eller vad ska vi säga, nu är det ju långa land vi pratar om här, odlingssäsongen är väldigt olika och väderförhållandena är väldigt olika. Men vad odlar vi rätt saker? Odlar vi rätt grönsaker till exempel i Norden?
Ja, så vi odlar ju generellt för lite frukt och grönsaker. Vi skulle kunna odla mycket mer. Men vi har ju liksom av tradition då satsat på spannmålsodling och djurhållning. Jag räknade ut någon gång att vi producerar ungefär 20% av det vi skulle behöva i Sverige för att föda den svenska befolkningen. Men grönsaksodling, det är en stort hinder där, det är ju just arbetskraft. För att grönsaksodling är ju så mycket mer arbetsintensivt än spannmålsodling. Som spannmålsodling kan ju sköta enorma arealer genom att sitta i din traktor. Medan grönsaksodling kräver mer liksom hands-on, du behöver rensa, du behöver skörda. Och arbetskraft är ju dyrt. Det är inte klimatet som sätter gränsen för att vi ska kunna odla mycket mer frukt och grönt. Sen visst, de tropiska frukterna kan vi ju inte odla här, men vi kan ju ha mycket mer äpplen, päron, alla typer av grönsaker egentligen kan vi odla mer av.
All right. Nu är det ju så att vi märker ekologiska produkter. Men som vi har lärt oss idag så är det ju lite svårt att ens uttolka riktigt vad det betyder. Behöver vi fler märkningar? Tydligare märkningar? Ursprungsland och ekologiskt eller inte kanske inte är tillräckligt mycket information.
Klarar vi mer information som enskilda konsumenter? Jag vet inte. Jag tänker så här att jag skulle helst som konsument vilja gå in i en butik och veta att det som finns här inne är schysst.
Om jag står och tittar på en etikett och så står det ett ursprungsland, så känner jag ändå att den informationen kanske då inte räcker i ljuset av vad jag har lärt mig idag.
Nej, det tycker jag samma sak. Det finns många som driver på för att fler produkter ska märkas med ursprungsland. Men jag vet inte, jag är lite tveksam till vad det ger mig för beslutsunderlag egentligen. För att landet säger inte så mycket. Eller säger det dig någonting om någonting kommer från Polen?
Nej, alltså jag har ju liksom bilder i huvudet. Ja. Men det är ju jättesvårt att veta då, ja, till exempel hur värmer de sina växthus. Jag har ingen aning.
Nej.
För idag hade jag kanske inte ens fattat att jag ska ställa den typen av frågor.
Nej.
Så det borde ju stå någonting annat. Och då är vi tillbaka i vad borde det stå på etiketten.
Ja, och då måste det måste stå någonting där som då kan vara meningsfullt för någon som kanske då vet vad du visste när du klev in i dörren här idag. Vad är det? Alltså det kanske inte kan stå växthus uppvärmt med naturgas. Vad säger naturgas? Det låter bra. Natur är bra. Alltså det blir jättesvårt. Jag jobbar ju med det här dagarna i ända. Jag tycker det fortfarande är svårt att handla mat. För jag vet inte tillräckligt, och även om jag vet ursprungsland, för gemene man säger ju inte det så mycket, och jag kan inte heller produktionen i alla världens länder. Så att jag tror inte det här liksom mer information till konsumenten är liksom vägen att gå. Mer från statligt håll och mer att de andra leden i kedjan tar större ansvar, alltså producenterna, industrin och handeln.
Så då ska jag egentligen ta av mig konsumenthatten och ta på mig medborgarhatten och säga okej, nu ska jag använda min medborgerliga makt. Var börjar man då?
Jag tycker att man kan börja fråga i sin butik. Vad kommer de här ifrån? Vad vet ni om den här produktionen? Varför säljer ni den här? Vad det nu kan vara för typ av vara som är tvivelaktig. Så att liksom börja frågasätta där. För att det behövs inte så många kunder som påtalar det här till butikschefen, så kommer de att, oj, 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 nu har vi fått 5 frågor på det här. Då kommer det hända någonting. Så det är ju mycket mer effektivt om du vill driva förändringen att du står där och kliar i huvudet huruvida du ska välja de svenska eller de ekologiska tomaterna. Prata med butiksägarna, men också liksom då förstås med politikerna.
Och när jag står i min mataffär så är det ju kanske någon trött expedit som kanske inte har så mycket makt som man kan, eller den personen som står där och lägger varor i en hylla. Just hen vill kanske inte i detalj berätta för mig om elproduktionen i Chile eller vad det nu kan vara. Men då har de ju ofta sociala medier slår det med. Alltså det här är ju lättare än vad det var förr i tiden. Att faktiskt höra av sig till någon på ett synligt sätt och se vad de svarar.
Och jag tror inte alla gånger att det behöver vara synligt. Du kan skriva ett trevligt mejl till din lokala handlare.
Okej.
Jag kan säga en annan intressant sak om här ekologiska konventionella tomater. Det har också visat att man har gjort försök då, där man faktiskt har sett att människor tycker mer om de ekologiska tomaterna just för att de är ekologiska. Man gjorde sådana experiment där man gav människor, det var en och samma icke-ekologiska tomat, och så sa man till dem att det här är en ekologiska, det här är en konventionella. Och då var det faktiskt så att liksom, fler tyckte att den ekologiska då, som egentligen var en konventionell, var godare. Så det där tycker jag är intressant och visar också på att smak är inte bara den smaken som vi faktiskt upplever i munnen, utan den påverkas av vad vi liksom, de andra värdena som det här livsmedlet kommer med och signalerar. Att vi kan tycka att den här ekologiska tomaten faktiskt är godare. Eftersom vi vet att den är ekologisk så den blir liksom godare av den anledningen.
Och det här går ju också kanske lite hand i hand med att ekologiska produkter ofta är dyrare. Mm. Hur ska man tänka där?
Dels så tror jag att vi generellt lägger väldigt lite av vår disponibla inkomst på mat, och det gäller ju både låginkomsttagare och höginkomsttagare. Men framförallt höginkomsttagare kan inte använda det argumentet att de inte skulle ha råd. Det har de. Sen så absolut full respekt för att det finns människor som lever med mycket mindre marginaler. Men då kan man ju också tänka att det är väldigt olika priser på olika typer av frukt och grönsaker. Och de här tomaterna är ju lite dyrare, men om du tänker mer de här lite mer grövre grönsakerna som morötter och olika kål och så vidare, så är ju de mycket billigare och mycket nyttigare. Och du kan ju göra fantastiska sallader på dem. Och också baljväxter, alltså bönor, ärtor, linser. Att se dem mer som en ingrediens i den här salladskomponenten på tallriken. Då kan du komma ner i pris och fortfarande kunna köpa ekologiskt då.
Så vad du säger är att om jag står och säger ur ett klimatperspektiv, ska jag välja den ekologiska holländska tomaten eller den finska vanliga tomaten, då säger du ja, för att det är en grönsak och inte någonting annat.
Så länge du då äter tomat istället för kött, vilket man kanske inte gör.
Sant. Då kanske svaret är kål.
Precis. Eller bönor som du kanske kan äta istället för kött.
Nej, det får inte vara för enkelt det här.
Nej.
Okej, då tänker jag också så här. Att om jag kan hitta en ekologisk grönsak från ett nordiskt land, så ska jag köpa den alltid när jag får syn på den.
Ja, det tycker jag är en bra grej. Och där kan man också, jag prenumererar på en ekologisk grönsakskasse på hösten. Den börjar komma någon gång i slutet av augusti och så håller den på en bit in i november. Så då får jag hem en sån här kasse varje vecka med ekologiska grönsaker. Jag vet aldrig riktigt exakt vad det är där i. Jag trodde att det var persilja, men det visade sig vara selleri sen när vi började äta. Men det här tycker jag också är jättespännande.
Just det.
Då är det ett mindre företag, det är en liksom direkt kontakt med lantbrukarna och de får mer betalt för sina produkter. Då.
Så om jag då står med en ekologisk grönsak någon annanstans ifrån och en inhemsk grönsak som inte är ekologisk, vilken ska jag välja?
Ja, visst är det svårt. Jag tycker själv att det är jättesvårt. För jag tycker att dels vill jag stimulera att det blir mer grönsaksproduktion i Norden. Och dels vill jag liksom förstås se till att det blir mindre bekämpningsmedelsanvändning på de här platserna där jag vet att det används riktigt, riktigt läskiga grejer. Mitt sätt ut ur det där, det är ju att typ varannan gång. Jag betalar ändå för någonting mer. Det är så jag brukar tänka. Ibland betalar jag mer för att någon inte ska behöva hålla på bekämpningsmedel. Ibland betalar jag lite mer för att vi ska ha en lokal produktion. Jag tänker att man kan inte göra totalt rätt i varje situation. Och då liksom kan man sprida ut det lite grann.
Hur ser det ut om vi ser på det här systemskiftet som behöver ske i Norden? Är vi liksom på banan med det? För jag har förstått att många enskilda jordbrukare som på olika sätt ser klimatförändringseffekterna redan idag, de är absolut investerade i det här, men de måste ju också kunna försörja sig.
Ja, det är ju helt rätt så att det kan ju inte vara upp till den enskilda lantbrukaren, utan precis som du sa så sitter man ju ofta fast med de investeringar man har. Man kan ha ju lagt in miljoner i sin animalieproduktion och sånt där. Så det här måste ju ske gradvis naturligtvis, och samhället genom de stödsystem som finns och så vidare måste ju liksom styra oss i rätt riktning då.
Är konsumentens val överhuvudtaget viktigt ur det perspektivet?
Det är klart att konsumentens val också är viktigt, alltså att man är villig att betala, och kanske framförallt att man är villig att betala för de livsmedel då som är mer hållbart producerade, så att man kan få en lönsamhet även genom att producera vegetabilier. För att hålla djur idag, det är ju ofta ett sätt för att öka avkastningen per hektar. Till exempel om man odlar spannmål, havre eller vete eller någonting, då får man ju ett visst pris per hektar när man säljer det här, som är ganska lågt, som gör att du behöver ha många hektar för att du ska kunna vara ren spannmålsodlare och det ska gå ihop sådär. Men du kan ju också då förädla det här spannmålet genom att hålla djur. Men om du till exempel säljer de här grödorna istället till havredryck, eller om du odlar baljväxter och säljer det till någon ärtburgare, så hamnar ju inte den vinsten på gården då, utan den hamnar ju i industrin. Det är så som djurhållningen också idag funkar, att det är ett sätt att faktiskt förädla det här billiga spannmålet som vi kan producera väldigt billigt eftersom vi har tillgång till billig konstgödsel och billiga bekämpningsmedel. Så det är idag liksom relativt enkelt att producera billigt spannmål. Och sen måste vi då förädla det på något sätt för att få en lönsamhet i det.
Fascinerande. Och där tackar vi Elin Rös från Sveriges lantbruksuniversitet. Gustav!
Ja.
Har du lyssnat? Ska vi summera lite?
Jag är med.
Jag pressade ju Elin ganska hårt om svaret på den här frågan. Importerad ekologisk tomat eller konventionellt närodlad tomat? Hur har du uppfattat det?
Alltså jag gillar det här lite goddag-yxskaft-svaret. Ja. Alltså båda. Det vill säga om att äta grönsaker leder bort från kött så är det bäst helt enkelt. Tomaterna emellan är skillnaden peanuts jämfört med köttets klimatpåverkan vad jag har förstått.
Fast ingen ersätter ju en biff med en tomat.
Nej, men kål sa du ju.
Ja, just det, jag får säga. Och bönor.
Ja.
Ja. Tomaterna emellan, där ligger egentligen andra parametrar än klimatet också i vågskålen. Antingen kan vi stötta vår egen livsmedelsförsörjning och det lokala jordbruket, som på tomatområdet dessutom är rätt bra miljömässigt. Eller så kan vi stötta giftfritt jordbruk utomlands, så det är också bra. Elin sa ju nu ändå att inhemska tomater är bättre för klimatet, men om de skulle sluta värma växthusen med fossilt bränsle utomlands i framtiden, och om transporterna skulle bli grönare, så då kan ju den här matematiken ändras.
Ja, just det.
Totalt sett så är det väl ändå bäst kanske att välja en inhemsk tomat som är ekologisk, eller som är speciell på något annat sätt, till exempel en ovanlig sort.
Det här med transporter, det ska vi snacka mer om i nästa avsnitt.
Ja, fast inte hur tomaterna tar sig till Finland, utan om hur finländarna tar sig till kontinenten. Klimatvalet är gjort av produktionsbolaget Filt för svenska Yle. Producent är Gustav Asplund. Själv heter jag Johanna Koljonen. Vi hörs!